Fängelset Storström finns på den danska ön Falster och har omtalats i flera internationella medier under de senaste åren. Fängelset blev klart 2017 och anses vara världens mest humana fängelse, en titel som också andra nordiska fängelser fått ha de senaste åren. Arkitektfirman som ligger bakom ritningarna är CF Möller och enligt delägaren och arkitekten Mårten Leringe så är det kanske speciellt satsningen som fått så mycket uppmärksamhet. Fängelset beräknas nämligen ha kostat 1 miljard danska kronor, alltså över 130 miljoner euro. Det här kan man jämföra med Finlands nya kvinnofängelse som snart är färdigt i Tavastehus, som beräknas kosta 32 miljoner euro. Vi ska höra Mårten Leringe berätta vad uppmärksamheten kring just Storströmsfängelset grundar sig på.
Det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet för att det är i allra högsta grad ett väldigt påkostat fängelse. I medier så har det lyfts fram frågeställningen just här. Ska vi verkligen låta fångarna få tillgång till såna här exklusiva miljöer? Nu är det så att det här är inte exklusiva miljöer på något sätt. Det har funnits liknelser med att det skulle vara som ett hotell. Och det skulle jag inte säga att det är. Det handlar fortfarande om ett fängelse. Det handlar om att vi har gjort små justeringar i samråd med beställaren som handlar om till exempel att vi har 2 fönster istället för 1 i cellerna. Att vi har 14 kvadratmeter istället för de sedvanliga 11 kvadratmeterna, det vill säga 3 kvadratmeter större rum. Så det är med små justeringar och kanske också en färgsättning som gör att det inte upplevs så institutionellt som ett normalt fängelse gör. Men fortfarande, det är ett fängelse. Så därför har det blivit lite uppmärksammat, men jag skulle nog anse kanske på lite felaktiga grunder då.
På flera håll i Norden ökar antalet brottslingar och Leringe berättar att man i Danmark ville satsa långsiktigt med det nya Storströmsfängelset och därför hade det som mål när det skulle byggas.
Det här är en långsiktig lösning, vi vill bygga med kvalitet, fängelset ska stå i över 80 år. Och sen så just med resonemanget också att någonstans i slutändan så ligger den stora kostnaden för att driva ett fängelse på, får du tillbaka fångarna på nytt? Det vill säga, är de återfalls, hamnar de i återfall eller ej? Och där menar vi att den miljön som vi faktiskt skapar i fängelse, det säger någonting, det skickar också en signal till de som är intagna om samhället tror på att de här personerna ska kunna återvända till samhället. Eller om man tror på att det här är en slutlig förvaring. Och för mig är det där, men det är 2 ganska olika förhållningssätt. Jag känner ju en personlig liksom stolthet bara över att vara skandinav i sånt här sammanhang. För att vi har en stark tro på att i vårt välfärdssamhälle ska det finnas en möjlighet till bättring. Det finns ju andra länder som bedriver det på ett helt annat sätt och menar mer att locked up for life är en stor lösning på problemet. Och det menar jag att det inte är. Och det tror jag inte någon i Skandinavien skulle hävda att det är heller. Och det kan man ju också se att länder där man har applicerat det här i högre utsträckning, alltså en hårdare synsätt, där har man ju också ett extremt stor ökning i antalet fängslade personer som inte lyckas komma tillbaka till samhället. USA är kanske det främsta exemplet.
I Finland fokuserar man likt resten av Norden mycket på rehabilitering och att minska återfall. Det har nämligen beräknats att brott kostade finländska samhället 1 miljard euro per år. En stor summa där varenda återfall som kan undvikas är en stor ekonomisk vinst. Men påverkar fängelsemiljön det här? I Finland har vi ju bland annat Vasa fängelse som är byggt 1863 och fängelset i Kuopio som är byggt 1888. Väldigt gamla fängelser alltså, med gammal arkitektur. Det behöver ändå inte vara ett problem i sig eftersom själva grunden i hur ett fängelse byggs inte har ändrats allt för mycket på dessa 200 år, säger Mårten Leringe.
Det är faktiskt inte så mycket som har hänt sedan 1800-talet i hur man bygger upp fängelser. Alltså de har faktiskt fortfarande en princip som är ungefär densamma. Och det handlar om x antal celler och hur man övervakar de här. Personligen tycker jag nog att första utgångspunkten är att ifall de fungerar, då ska man ju behålla dem. Ifall de inte fungerar, ifall det är så att de leder till exempel faror inom arbetsmiljöfrågor, då behöver man ju självklart se över dem. Men att fortsätta använda byggnader som kan användas, det är ju i grunden bra.
Något som ändå kan vara problematiskt i gamla fängelser enligt Leringe är att äldre fängelser ofta inte är anpassade till dagens digitala övervakning. Dessutom får vi vara glada att själva synen på fängelsestraff ser annorlunda ut än på 1800-talet, då man kanske kunde få dödsstraff för en stöld, påpekar Leringe. Fängelserna utvecklas alltså ständigt, både inom det arkitektoniska och inom rehabiliteringen. Att man faktiskt vill satsa på vård istället för straff, säger han.
Jag tycker ju att vi särskilt kanske i Skandinavien då är väldigt duktiga på att just lyfta fram forskning och evidensbaserad design både inom vård och inom fängelser. Däremot så tror jag att inom vård så har det varit en väldigt kontinuerlig diskussion, medan fängelsefrågan kanske har varit snarare lite mer punktvis. Alltså nu är vi inne i en tid där vi har en väldigt stort behov av att bygga ut våra fängelser, och då kommer frågan upp igen. Jag upplever kanske att den inte har varit fullt så levande under det senaste decenniet.
Och evidensbaserad forskning använde arkitektfirman också sig av när de ritade Tammerfors nya psykiatriska sjukhus som ska stå klart 2023.
Nej, men det vi främst har fokuserat på i Tammerfors, det är frågeställningar som handlar om vilken typ av vårdmiljö vi vill ha för psykiskt sjuka eller sjuka i allmänhet. Och det vi ofta försöker arbeta med i alla våra vårdprojekt på CF Möller, ja, men det är frågeställningar kring hur kan vi skapa goda helande miljöer och få folk att rehabiliteras eller läka snabbare. Och det finns något som kallas för evidensbaserad design, där man faktiskt har tittat på forskning kring just vårdmiljöer. Och då visar det sig i den här forskningen att saker som dagsljus, hur vi faktiskt har gestaltat de här miljöerna, materialfrågor, ja, men det påverkar i väldigt hög utsträckning vårt läkande. Och att få kortare vårdtider, ja, men det är kanske en av de mest kostnadsdrivande frågeställningarna man har. Så vi menar ju att skapar vi goda vårdmiljöer, ja, då får vi också kortare vårdtider och bättre ekonomi. Det som jag tror alla kan ta till sig av, ja, men det är ju självklara saker som att faktiskt skapa goda dagsljusförhållanden. Det är väldigt viktigt. Att också faktiskt ha utsikt över natur eller att kunna se en träd eller en liten gård. Det är också sånt som faktiskt är väldigt viktigt för hur vi ska må.
Leringen vill betona att när man skapar goda miljöer för både vårdenheter och fängelser, så handlar det alltid om tanken att fångarna eller klienterna faktiskt någon gång ska komma tillbaka till samhället.
En väldigt stor del av rehabilitering för den här målgruppen eller den här kriminella, men även faktiskt det finns många likheter även till rättspsykiatriska miljöer. Ja, men det handlar om att också få de här personerna just att komma tillbaka och inte minst att kunna förstå sociala sammanhang. Och då fungerar det inte att bara låsa in dem och tro att sätta dem i en cell 20 timmar om dygnet är lösningen på problemet. Utan det handlar ju om att få dem att lära sig att interagera med andra människor. Och det är det som är en utmaning med de här miljöerna, att kunna skapa miljöer där människor möts men samtidigt under så säkra förhållanden att både personal och fångar känner sig trygga.
Mårten Leringe säger att arbetsmiljöfrågor också varit i stort fokus när Storströmsfängelset byggdes. Han berättar att det nämligen hade svårt att få personal till fängelse tidigare, och precis som i vårdenheter så är det minst lika viktigt att personalen mår bra och har bra utrymmen som att fångar och klienter har det bra på fängelser och i vården. Och där tror Leringen starkt på arkitekturens möjligheter att utforma goda möjligheter.
Jag tror ju det har en enorm betydelse, och det här i ligger ju just det här att arkitektur är ju faktiskt på många sätt politisk också, men tron på att vår fysiska miljö faktiskt styr beteenden, den har jag väldigt starkt, och den tror jag många i mitt yrke delar med mig. Arkitektur handlar väldigt mycket om hur människor agerar och upplever vår fysiska miljö. Och ifall man kan skapa miljöer som upplevs intressanta eller välfungerande, funktionella och kanske till och med vackra, ja, men då tror jag att fångar eller vårdsökande eller personal agerar på ett annat sätt i de här miljöerna. Och att man kanske behandlar varandra faktiskt olika och förhoppningsvis bättre ifall man också får tillgång till goda livsmiljöer.
Det säger Mårten Leringe, arkitekt och delägare i arkitektfirman CF Möller. Mitt namn är Jasmin Urveder.